att de som då har dött som martyrer och så vidare, som inte har tagit märke på sina pannor och händer, vilddjurets märke, de blir nu levande. Det ser Johannes i den här synen. Detta är den första uppståndelsen. Så den första uppståndelsen sker alltså efter vedermödan, det trångmål som kommer att ske över hela jorden. Och den sker när Jesus återkommer på sjöarna. Och vi läste tidigare om det Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 4, vers 15 och till 18 läste vi där om det dödas uppståndelse. Jag läser igen. Så som ett ord från Herren säger vi nämligen detta, att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda ska komma före dem som är avsomnade. Till Herren ska själv stiga ned från himmelen och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Här läser vi än en gång om den sista basunen som kallas för Guds basun här. Och först ska de i Kristus döda uppstå, sedan ska vi som då ännu lever har lämnats kvar bli jämte dem uppryckta på skyar upp i luften Herren till mötes. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. Och ordet här i grundtexten i grekiskan, där det står att vi som ännu lever och har lämnats kvar, att bli lämnad kvar, perileipo, det betyder att överleva genom katastrofen eller nöden. Alltså, vi som då ännu lever och har överlevt genom den stora katastrofen eller den stora nöden, kan det översättas. Blir jämte dem, de döda som väcks till liv, uppryckta på skyar i luften Herren till mötes. Och ordet Herren till mötes, det är ordet apantetis som betyder att vi möter någon som kommer till oss. Vi går till honom till mötes. Och det är änglarna som hämtar oss att möta Herren. Jesus på sjöarna. Romarbrevet 11, vers 13-14. Eftersom jag nu är hedningarnas apostel håller jag mitt ämbete högt, så skriver Paulus. Och jag till äventyrs så skulle kunna uppväcka avund hos dem som är med kött och blod och frälsa några bland dem. Till om redan deras förkastelse, judarnas förkastelse, hade med sig världens försoning, vad ska då deras upptagande ha med sig om inte liv från de döda? Det var uppståndelsen på nytt efter det att judarna tar emot Jesus som Messias. Väckelsen fullbordas bland det judiska folket. Frälsningen gäller också hela skapelsen. Jag nämnde tidigare om Noas ark. Där Noas ark är en bild på försoningen, alltså att komma in i arken. Jesu frälsning och försoning. Han, frälsningen och Jesu försoningsverk på Golgata, det betyder ju syndernas förlåtelse och evigt liv för oss som tror. Men det betyder också att skapelsen kommer att befrias. Det gällde hela skapelsen, försoningsverket. Det är helt fantastiskt när man läser om det. Jag nämnde det tidigare, men jag läser om verserna från Romarbrevet 8, vers 19-23. Till skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Och det var alltså det här ordet som jag nämnde tidigare, apokalypsis, som betyder att manifesteras, uppenbaras. Visa sig, anlända, avslöjas, lysa fram, betyder ordet. Och det är alltså när vi förvandlas, när Jesus kommer. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten. Inte av eget val, utan för den skull som lade den där under. Dock så att en förhoppning skulle finnas att också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen eller tomheten svällde, som också översätts. och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Vi vet ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas, och inte denna lenast, också vi själva som har fått anden såsom förstlingsgåva, också vi suckar inom oss och bidrar efter barnaskapet, vår kropps förlossning. Hela skapelsen längtar alltså till frihet, och det är det Jesus har berett. En fullständig frihet som ska bli uppenbar och fullständig när han återkommer. Och när vi läser i 2 Petrus 3 och vers 13. Med nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, förbidar vi efter hans löfte. Och ordet här för nya, eller ny, det är ordet kainos. Och det betyder en ny eller en förnyad. Men ordet innebär att det är samma himmel och samma jord, men med ny kvalitet. Den är förnyad, den är omdanad, förvandlad. Det är alltså inte en annan jord eller en annan himmel det talas om. För då hade det stått ett annat grekiskt ord. Och det här ordet, det är samma ord där det står nytt förbund. Det nya förbundet i Jesus Kristus. Det är samma förbund, men det är förnyat. Det har en ny kvalitet. Och det är därför att Jesus är den som gick in och fullbordade förbundet. Samma ord står också när det beskrivs om oss som tror på Jesus, att vi är nya skapelser i Kristus. Jag är ju inte en annan person när jag blir frälst. Jag är inte en annan Elvor eller en helt annan människa. Jag är ju samma person, och du också som tror på Jesus och är frälst. Du är samma person som du är skapad av Gud att vara. Men det har hänt någonting nytt. Du är förnyad. Du är förvandlad. Du är en ny skapelse i Kristus. Det är samma ord alltså. Det stod om Jesus när han lämnade jorden att han togs upp på en sky och att han ska komma tillbaka på samma sätt. Vill läsa de verserna där bara från Apostlagärningarna 1, vers 9-11. När han hade sagt detta, alltså Jesus, lyftes han in för deras ögon upp i höjden. De såg honom alltså när han lämnade, och en sky tog honom bort ur deras åsyn. Och medan de skådade mot himlen under det han for upp, se då stod hos dem två män i vita kläder, och dessa sa: ni galileiska män, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Det står att inför deras ögon togs han upp i höjden, och på samma sätt ska han komma ner på en sky. Och det tror jag är ju att det är den helige andes uppenbarelseform som en del bibellärare säger. Att molnskyn är alltså en bild på den helige andes uppenbarelseform. Matteus 17 och vers 5, det är berättelsen som vi brukar kalla förklaringsberget. Där Petrus, Jakob och Johannes var med Jesus uppe på berget och fick se honom strålande. Och det står: och se, medan han ännu talade överskyggade dem en ljus sky. Och ur skyn kom en röst som sa: denne min älskade son i vilken jag har funnit behag. Hör honom. Eller lyssna på honom. Och denna sky eller molnskyn nämns också i 1 Korintherbrevet 10 vers 1 och 2. Så jag vill säga detta, mina syskon, mina bröder och systrar. Våra fäder var alla under molnskyn och gick alla genom havet. Alla blev de i molnskyn och i havet döpta till Mose. Det talas bland annat om dopet här, men denna molnsky, det förstår vi av de olika sammanhangen, att denna sky som tog upp Jesus och som ska föra honom tillbaka är också en bild av den helige andes uppenbarelseform. Vi vet att det ska också bli ett bröllop som kallas för lammets bröllop. Och det finns olika då tolkningar på när detta ska ske. Men det står ganska tydligt och klart. Till exempel i Uppenbarelseboken 17, vers 5-7. Det står om sjökan, eller det religiösa system, eller världskyrkan som kommer att vara den sista tiden. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse. Det stora Babylon, hon som är moder till sjökorna och till styggelserna på jorden. Eller som det står i engelskan, the mystery Babylon, mysteriet Babylon. Och jag såg kvinnan vara drucken av det heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen när jag såg henne. Och ängeln sa till mig, varför förundrar du dig? Jag ska säga dig hemligheten om kvinnan och om vilddjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen. Det här har vi talat om innan, första skivorna. Om kvinnan som alltså är en falsk världskyrka, religiöst system, och som finns på vila på vilddjuret som är EU, som är alltså ett upprättat romarrike, återuppbyggt romarrike. Och den här bilden förresten kan jag nämna att den fanns med i Time Magazine och alla möjliga sammanhang när EU bildades och gjordes olika såna här symboler och teckningar och bilder. Frimärken hade man den här bilden med en kvinna som rider på ett vilddjur. Återkom lite varstans i världen. Och det var helt bibliskt, men det var inte på grund av det Bibeln säger som man tecknade där och gjorde de där bilderna, men det var helt enligt Bibelns profetiska ord. Men hur går det då med det här religiösa systemet, den här världskyrkan? Den ot som är som en sjöka. Jag har nämnt det i förra skivan tror jag. Men jag kan påminna om det. Att det ordet betyder att den här kvinnan har en man. Men har också andra män. Alltså en otrogen hustru. Det är inte en prostituerad i den bemärkelsen. Utan det är en bild av. Orden betyder i grekiskan en otrogen hustru. Det är alltså en världskyrka som blandar allt möjligt. Man talar om Jesus, man säger sig tro på Jesus, men man tror också och accepterar allt möjligt annat. Man har också andra män, alltså billigt talat. Därför är det en falsk kyrka, ett falskt religiöst system. Vad ska hända med henne? Ja, hon ska döma, säger Bibeln. Och ingen mindre än vilddjuret självt som bär henne kommer så småningom att vända sig mot henne och döma henne. Det läser vi också i samma kapitel, Uppenbarelseboken 17 och vers 16-17. Och de tio horn som du har sett och vilddjuret, de ska hata sjökan och göra henne utblottad och naken och ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Ty Gud har ingivit dem i hjärtat att de ska utföra vad han har i sinnet och att de alla ska handla i ett och samma sinne. Och att de ska ge sitt välde åt vilddjuret till dess Guds utsagor har fullbordats. Och i verserna innan där så förstår vi att det blir särskilt det här religiösa systemet som kommer att förfölja de Jesustroende. De som håller sig till Jesus och följer honom. Och därför så kommer denna falska världskyrka, detta religiösa system också att dömas enligt vad Gud har bestämt. Och det kommer att ske genom de tio hornen och vilddjuret som vi har tagit upp i tidigare undervisning. Men när detta sker kan vi läsa upp i Uppenbarelseboken 19. När sjökan är dömd, vilket vi förstår sker i det allra sista som händer innan Jesu återkomst. Så när han ska också komma att om inte göra antikrist och själva vilddjuret. Så läser vi i Uppenbarelseboken 19 och vers 1-9. Sedan hörde jag lika som starka röster av en stor skara i himlen som sa, halleluja, frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Till rätta och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora sjökan som fördärvade jorden genom sin otukt och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand. Åter sa de, halleluja, och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter. Och de 24 äldsta och de fyra väsendena föll ner och tillbad Gud som satt på tronen. De sa, amen, halleluja. Och från tronen utgick en röst som sa, lova vår Gud, alla ni hans tjänare, ni som fruktar honom både små och stora. och jag hörde liksom, lika som röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka tordön, och de sa: Halleluja, Herren vår Gud den allsmäktige har nu trätt fram så som konung. Låt oss glädjas och fröjda oss och ge honom äran. Nu kommer det. Ty tiden är inne för lammets bröllop, och dess brud har gjort sig redo, och åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent. Det fina linnet är det heligas rättfärdighet. Och han sa till mig: skriv, saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Ytterligare sa han till mig: dessa ord är sanna Guds ord. Och då ser vi här tydligt alltså att bröllopet, lammets bröllop, sker först nu, som vi läste här. Efter att skökan är dömd, som förföljer de troende den yttersta tiden. Men först nu är tiden inne för lammets bröllop. Och några versar senare så står det varför tiden är inne. Jo, då ser Johannes att Jesus kommer ridande på en vit häst. Och det är väl troligen att det är bildspråk detta. Det står för makt och härlighet där, som beskrivs där när Jesus kommer med alla änglar, med alla härskaror av änglar, för att strida mot alla de som har vänt sig emot Jerusalem. Och här står slutstriden. För här vet vi att, som vi har läst här nu i de olika bibelsammanhangen, att det judiska folket har nu tagit emot Jesus. Så många så att det talas om ett folk, alltså Israels folk, tagit emot och väntar nu på Jesus som sin Messias. För det är ju det som skulle leda fram till Jesu återkomst. Och vi är ju ett i Jesus Kristus. Om vi är hedningar eller judar och vad vi än är, så vi är ett i Jesus Kristus. Vi väntar honom alla på skyarna. Och det sista som sker, rent, om vi säger politiskt, som Bibeln talar om, det är ju att, det är också andligt naturligtvis, men det är ju mycket politiskt i detta, att alla vänder sig mot Jerusalem. Alla vänder sig mot detta. Varför? Jo, det är ju där Jesus ska komma tillbaka. Det står ju inte att han kommer till någon annan stad, Stockholm eller Tokyo eller Washington eller något annat, utan Jesus ska komma till Jerusalem. Och där står den sista, slutliga striden. Nu är sjökan dömd, nu ska antikrist om inte att göra så all ogudaktighet dömas, drabbas av Guds vredesdom. Och lammets bröllop står färdigt. Måltiden är färdig, dukad, och bruden är redo för bröllop. Vi som tror på Jesus är redo för bröllop. Då kommer Jesus, och så blir det bröllop. Bröllopsfirande, lammets bröllop. Så långt har vi väldigt tydligt, tydliga riktlinjer. Vi kan se tydligt och klart hur det kommer att bli, hur det kommer att se ut när Jesus kommer tillbaka. Och det är det som vi längtar efter och ser fram emot. Jesus föddes en gång hit till jorden. Han dog en gång. Han uppstod en gång från de döda. Och han återkommer en gång på skyarna, synligt inför alla. Och då är det slut på denna tidsålder, och en ny tidsålder tar vid. Och Bibeln säger att det ingen människa har sett, det ingen människa kan ens tänka sig. Det har Gud berett för dem som älskar honom. Det blir någonting underbart, och det vet vi. Vi kan liksom ana det med våra hjärtan, med hjärtans ögon. I tron kan vi ana att det blir någonting underbart. Och framförallt att få se Jesus, att få vara hos honom för alltid, i evighet, få vara med Jesus. Det blir underbart. Och det önskar vi att många fler ska bli redo, det vi arbetar för. Och det är det vi kallade till. För om vi nu ser alla tidstecknen, att det drar ihop sig och det närmar sig, då ska vi inte få panik eller på något sätt tro att vi måste rusa iväg och vinna hela världen. För det gör vi inte enskilda, utan det vi ska göra, det Jesus säger, det är att vaka och bed, stå fasta in till änden. Och det vi ska göra, det är Det jag börjar med att läsa i allra början, så ut i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud eller skörda efter nåd. Det är precis det vi är kallade. Det Jesus kallar oss till var och en att utföra, det ska vi göra och inget annat. Då kommer vi också få se skörd av vårt arbete.